Okej, god kväll och välkomna till en extra sändning med Radio Nordfront. Vi har ju egentligen sommaruppehåll nu. Men vi lovade ju i princip att vi skulle hoppa in så här. Och det gör vi ikväll. Och i denna sändning är det då jag, Simon Holmqvist. Jag har med mig Martin Saxlind, Per Öberg och Tobias Lindberg. God kväll på er.
God kväll.
God kväll.
God kväll. Dessutom har vi med oss Nordiska motståndsrörelsens ledare Simon Lindberg. Välkommen och god kväll.
Tack så mycket och god kväll. Och jag har ju också lite sommaruppehåll från ledarperspektiv, men har även där lovat att om det är något verkligen så kanske vi sticker in och gör ett extra avsnitt. Men då tänkte jag, då är jag med här istället. Enkelt och lätt. Precis. Så kanske det blir ett extra avsnitt av ledarperspektiv också, vem vet. Men vi börjar här i varje fall.
Ja, men precis. För vi sänder ju förstås med anledning av knivmordet i Visby som skedde igår kring 13:30. Mitt under Almedalen, pågående Almedalsvecka. Ingmarie Wieselgren som är nationell samordnare för psykiatrifrågor för Sveriges kommuner och landsting och överläkare i psykiatri vid Akademiska sjukhuset i Uppsala högs alltså ned vid Donners plats i Visby just bredvid Centerpartiets tält där Annie Lööf strax efter skulle hålla en pressträff. Sen har den 32-årig man greps då och har blivit anhållen, misstänkt för mord. Och han har i media pekats ut som, citat, kopplat till Nordiska motståndsrörelsen. Det har till och med skrivits ibland att han varit mångårig aktivist i motståndsrörelsen och skribent på Nordfront och radioprater och så vidare. Och det är med anledning av det som vi sänder ikväll. Så jag tänkte jag börja med att kasta ut frågan här. Stämmer den här bilden som media vill föra fram om den personen som är misstänkt för mordet? Simon Lindberg.
Nej, det gör det inte. Den här personen, han har ju haft något med oss att göra så att det vidare att han tycks ha deltagit på ett par demonstrationer och han har väl även skrivit någon insändarartikel eller liknande för Nordfront, men han har aldrig överhuvudtaget varit medlem i organisationen, så att han har ju aldrig varit en del av vår organisationsstruktur på något vis.
Nej, precis. Och det är ju ofta så när sånt här sker att media målar ofta upp en bild av att det här verkligen är någon i Nordiska motståndsrörelsen, om det är något, om det finns någon typ av möjlighet att koppla. Och det blir samma sak varje gång. Det blir febril aktivitet i våra kretsar, i våra kommunikationsgrupper. Där vi försöker, vem är det här egentligen? Och vi försöker lista ut. Men det är som alltid att ingen vet, ingen kan liksom fatta vad det är för person. Inget stämmer in med någon person som vi känner till. Och sen är det typ rödingar eller någonting som till slut säger, jaha, den personen som var på en demonstration för typ 5-6 år sedan. Så det är som typiskt där att man blir nästan lurad själv när man läser i media först. Att, för de fick det låta som att det var någon som poddade på Nordisk Radio typ och skrev en massa artiklar och sådär. Och då blir man ju själv nästan, men vem kan det vara? Och så sen, ja, blir det sådär.
Det är ju ganska få som skulle stämt. Jag vet att det har fört sådana resonemang och det är ju ganska få som skulle stämt in på just den specifika profilen. Alltså varit både aktiv i poddandet och i, som skribent och mångårig aktivist. Liksom. Men nu stämde ju ingen av de påståendena så att då ja, blev det ju något helt annat.
Nej, men precis. Jag vet att jag tänkte, alltså när det här Förr var det ju ingenting om det här. Då var det ju bara att en kvinna hade blivit knivhuggen. Och då tänkte jag, fan det är nästan tur att vi är i Almedalen då, för då hade vi fått skulden direkt. Så blev det så ändå liksom. Och det är ju för att det verkar ju som att varje gång något sånt här sker så skickar media en förfrågning till Expo. Expo har ju ett stort åsiktsregister där de noterar varje sån här grej. Har en person skrivit en insändare på Nordfront, har en person syns på en demonstration och så vidare, då hamnar det i registret. Och då kan de ge media den här informationen. Och då kan de göra en sån här grej av det med snaskiga rubriker och grejer. Så att det är ganska typiskt. Men vad skulle ni säga, varför förs den här bilden ut? Varför vill media göra så här gång på gång?
Ja, men det är ju ett propagandakrig. Det är ju för att skada oss såklart.
Jo, nej men precis så är det. Alltså media är ju politisk propaganda. Media är ju system, alltså de står ju på systemets sida mot oppositionen. Och de gör det väldigt tydligt i fall som dessa. De finns inte till där för att granska makten och vara kritiska, som vissa kanske fortfarande har någon naiv bild av hur massmedia fungerar. De finns där för två syften. De finns där för att tjäna pengar åt sig själva, och de finns där för att understödja makten på alla vis de kan. Och det kan man väl tänka att bägge de grejerna prickar de väl in med en sån här grej. De skapar sensationer som gör att de tjänar pengar, och de understödjer makten genom att smutskasta oss i oppositionen med hjälp av lögn.
Mm. Man ser ju också vilken effekt det här har fått, att om man tittar objektivt på det här, så polisen säger att det här har ingenting med motståndsrörelsen att göra, men genom medias rapportering har ju vi blivit en av de centrala grejerna i den här nyheten, för att media fokuserar så mycket på det. Och det är det som har tvingat polisen att överhuvudtaget nämna oss. Om polisen bara hade skött utredningen och media hade varit helt politiskt neutrala, då hade ju ingen ens vetat om att den här personen hade gått på någon demonstration för ett gäng år sedan och sådär.
Det var ett bra citat där från åklagaren i artikeln på Nordfront, vet jag. Kan jag inte det i huvudet, men det var i varje fall väldigt tydligt att just åklagaren också sa så, precis det du sa nu, att den enda anledningen överhuvudtaget att motståndsrörelsen har kommit på tapeten är ju på grund av medias agenda. Jag tyckte nämnt ett ord om motståndsrörelsen på presskonferensen om det inte var för att media hade drevat.
Precis, och det märktes lite igår också på polisens presskonferens. Det var nästan så att de verkade så här lite irriterade över att media försökte styra in dem på fel spår, för polisen vet ju vad den här personen har sagt i förhör, och de vet ju hur utredningen pekar, och att det liksom inte kommer landa i att motståndsrörelsen på något sätt är inblandad i det här eller stödjer det här eller har något med att göra. Och då blir det ju liksom, då vill ju inte polisen sitta och ljuga om det kanske, för det skulle bara se konstigt ut för dem i framtiden. Mm. Men media vill ju liksom smeta det på oss så mycket de kan just nu innan utredningen är klar och innan alla kort ligger på bordet och folk ser vad som har hänt.
Det var ganska bizarr pressträff där polisen ganska snabbt sa ganska tydligt att det finns inga politiska motiv. Vi ser inte den här kopplingen till NMR och så vidare. Och så fortsatte journalisterna att fråga om den kopplingen.
Jag tror allihopa gjorde det.
Ja, jag tror till och med en fråga. Är det huvudspåret som ni kör på just nu? Det här med Nordiska motståndsrörelsen. Trots att de redan sagt att det har med psykiatrin att göra.
Mm. Ja, den journalisten som ställer en korkad fråga får väl så här priset månadens goj eller något på den tiden. Mm.
Ja, det är ju tydligt att de var väldigt besvikna över att polisen inte riktigt ville vara med och spela det här spelet.
Så är det ju verkligen. Det är också, det är ganska bizarrt eller äckligt eller vad man vill att tänka. Men hur många människor det finns, våra fiender, som har suttit och verkligen hoppats att det ska ha motståndsrörelsen kopplingar det här, och som är så otroligt besvikna just nu. Och det är ganska, alltså det är en ganska äcklig syn. Här är ändå en människa som har blivit mördad liksom, och det enda de tänker på och bryr sig om och känner för det är om att de hoppas att det ska ha motståndsrörelsen kopplingar.
Ja, det är riktigt äckligt.
Det är inte alla som har gett sig heller liksom. De försöker ju fortsätta på det där.
Mm. Jo, resonemanget är väl nu att även om det inte var politiskt motiverat, så har han gjort det här på grund av att han är radikal, alltså typ det argumentet, vilket ju är jättemärkligt argument, eftersom att det finns ju gott om vansinnestad från människor som är helt politiskt ointresserade. Om det nu är ett vansinne, vi vet ju inte exakt vad som har hänt här, men det är ju lite den bilden som förs fram, att det är som bara ett vansinnestad nästan. Men sånt sker ju hela tiden. Det har ju ingenting med hans eventuella politiska åsikter att göra.
Nej, och sen så är det ju ytterligare, alltså det är ju ändå två olika steg där. Att knyta det till motståndsrörelsen är en sak. Att knyta det till att han skulle vara ideologiskt övertygad nationalist eller nationalsocialist, det är ju en helt annan fråga i vilket fall. Men givetvis har du inte fel för det, men jag bara vill ändå säga att även om man så skulle hitta någonting, vad vet jag, som gör att det här var för att han var nationalist, han gjorde det här, så har det ju fortfarande ingenting med oss att göra, som att han aldrig har varit medlem i vår organisation.
Precis.
Sen är det ju lite svårt att se något ideologiskt motiv. Man kan ju ha så här politisk kritik mot hur psykvården funkar i Sverige eller så, om man sätter sig in i det på något sätt och har åsikter om det, men det är ju inte någonting som nationella generellt sett brinner för, eller något som vi brukar vara särskilt radikala i.
Precis. Jag tänkte också en sån här sak, den här försöket att egentligen, det handlar om, det är att vi ska på något sätt få skulden för det här dådet. Och det gör man då genom att säga att det finns en koppling. Hur, alltså vart, vad innebär, vad betyder ens att man är kopplad, att en gärningsman är kopplad? Hur stort ansvar har en organisation för människor man har stött på genom åren? Eller säg att en person, tänk om man hade varit medlem för 7 år sedan eller 5 år sedan. Hur länge är Nordiska motståndsrörelsen ansvarig för allt han kommer att göra?
Det tycker jag är nästan den mest intressanta frågan i alltihop det här. För att jag tycker verkligen, jag har skrivit en artikel om saken. Det känns som jag alltid säger det varje gång jag är med i Radio Nordfront. Men det har kommit upp en artikel då på motståndsrörelsen.se, så den kan ni ju läsa om ni vill. Som heter kopplingar till Socialdemokraterna hos misstänkta Hagsätra-skyttar. Där jag leker lite med den här tanken att kopplingar på andra hållet hör man aldrig talas om, kopplingar till Socialdemokraterna, kopplingar till Miljöpartiet eller någonting, utan det är bara när det handlar om islamister eller nationella som man hör det här, ens överhuvudtaget att han hade kopplingar till den och den organisationen. Och vänsterextremisterna, de kommer ju undan det eftersom att de alltid skyddar sig med att det inte finns någon vänsterextrem organisation. AFA har inga medlemmar, så därför kan man inte ens vara kopplad till AFA hur man än vrider och vänder på det. Det är så de brukar liksom skydda sig från den världen. Men jo, jag tycker hela frågan är extremt intressant. Vad är kopplingar egentligen? Kopplingar är ett extremt luddigt begrepp som folk får väldigt mycket olika associationer kring. Men jag tror nog att de flesta människor som läser, när det står i rubrikerna till och med, kopplad till NMR, så tror de nog definitivt att det är en större koppling än vad det faktiskt är i detta fallet. Där alltså den enda kopplingen som existerar, som sagt tidigare, han har deltagit på ett par demonstrationer. Han har skrivit ett par insändare och artiklar på Nordfront. Han har möjligtvis beställt några klistermärken och satt upp. Och allt detta var så flera år sedan. I mitt tycke, egentligen så som jag ser saker, så tycker jag att även om det så hade varit en nästeschef som var med oss för 5, 6, 7, 8 år sedan, jag tycker, alltså, om han skulle ha agerat och gjort någonting idag, så tycker inte jag vår organisation har någonting som helst med det att göra längre. Inte om det är så tydligt att det är så länge sedan han lämnade oss, vi inte har haft någon kontakt med honom sedan dess.
Alltså juridiskt är det helt sant att en person som för länge sedan var associerad med andra personer, hans ansvar spiller inte över på någon annan. Men om en person har varit högt uppsatt i vår organisation, då har vi ändå sagt att vi på något sätt har förtroende för den personen, och det är ändå lite konstigt om han sen går och gör dåliga saker.
Fast då, förtroendet var ju där och då.
Jo, det är klart, det kan ju ändras. Men det säger ändå liksom lite att man har felbedömt en person.
Kanske, fast man, alltså ändå 7 år, det kan hända otroligt mycket på den. Man kan ju ha börjat knarka liksom, och vad vet jag, liksom, bli en helt värdelös människa på 7 år. Det kan hända extremt.
Och det har ju också kommit fram här nu, att han var narkotikapåverkad när dådet skedde. Och
För vad blir alternativet? Att Nordiska motståndsrörelsen ska börja hålla koll på människor som någonsin har funnits i den här sfären? Att vi ska liksom säga, hur går det för honom? Oj, börjar han liksom må psykiskt dåligt, eller begå en brott, eller ta en droger? Alltså det finns ju inga sådana resurser, och det vore ju helt, det är ju en totalt alltså det är helt efterblivet att tänka så att en organisation på något sätt ska hålla människor under sina vingar i många år eftersom de ens har försvunnit från en sfär. Det är helt omöjligt.
Jo, det är väl inget krav som ställs på någon annan organisation heller, som sagt, utan det är verkligen bara till oss och möjligtvis islamister man gör den här typen av helt galna kopplingar och ja, på något vis försöker smeta allt och alla med guilt by association.
Mm. Precis. En annan sak som jag tänkt på så här, det är ju att media har gjort så här många, många gånger. Jag vet inte hur många gånger, men just det här människor som kanske har varit medlemmar förut. Eller sådana som ja, har rört sig i våran sfär eller sådär. Och då försöker man göra den här kopplingen. Och det blir som att man nöter in budskapet ändå. Så när, vad ska man säga, anhöriga kanske eller folk i våra närhet bara, ja, nu har det här hänt igen. Och så man bara, jo, men media säger si och så, och verkligheten är så här, ja, men är det verkligen en slump att det händer nu igen? Men det är ju som ett falskt narrativ. Det är ju som ett innötande från media att de kommer med såna här totalt felaktiga slutsatser gång på gång på gång på gång, som man inte gör med andra organisationer. Jag menar, om man skulle räkna tidigare politiskt engagemang eller politiska åsikter om varenda brottsling, då skulle ju Socialdemokraterna med största sannolikhet vinna. Precis som du skrev i din artikel där, att Socialdemokraterna är stora i invandrargetton och sådär och får oftast mer än 50% av rösten och så. Så då skulle det ju snarare vara så att sossarna är mest kopplade till brottslighet. Men det blir ju en helt absurd tanke också. Det blir ju helt absurt. Det här är ju bara politisk propaganda. Det är ju ett narrativ för att skapa sensation och attackera oss som organisation.
Sen finns det ju en annan typ av händelse också. Det är ju när det är de som har begått dåd med flit. Där det var menat, där de har liksom någon form av nationalistiskt motiv. Men de är väldigt extrema och har sökt sig till motståndsrörelsen för att de har trott på mediernas liksom rapportering om vad vi är för något. Och sen har de kommit till organisationen och varit med ett tag och så har de sett att det inte är något annat än vanligt politiskt arbete och sånt. Och då slutat. Det finns ju sådana exempel också.
Och det finns ju alla möjliga olika exempel. Ja, men...
Och de kan ju inte heller vi ha något ansvar för. Utan det är ju bara det arbete som görs i organisationens liksom, uppdrag som egentligen organisationen har ansvar för.
Precis. Absolut. Sen skulle man ju också, alltså det kan man ju också dra hur långt som helst om man vill, men lite på din poäng här, Tobias Lindberg, men alltså det skulle ju även kunna vara rent politiska fiender till oss som deltar på våra demonstrationer, skriver in insändare till Nordfront och vad det nu kan vara, för att sen gå ut och göra något helt vansinnigt så att vi ska associeras med det. Det fungerar ju uppenbarligen. Jag menar, den här människan i det här fallet har haft så lite med oss att göra att det teoretiskt sett skulle kunna vara en människa som står tvärt emot oss åsiktsmässigt. Vi vet egentligen inte det rent praktiskt. Jag tror inte det i detta fallet, men det skulle kunna vara så rent teoretiskt. Nästa
det är väl väldigt, väldigt osannolikt, men sett till mängden arbetstid som han på något sätt har lagt ner på att ha med oss att göra, så är det ju inte många timmar. Det är inte ens en veckas aktivt arbete, om man ska kalla det för. Vår sak, han har varit på några demonstrationer, han har skrivit 3 insändare och gjort någon beställning på vår butik kanske.
Mm. Jo, precis.
Det tar inte lång tid.
Nej, så att teoretiskt så, ja, det är tips till alla er vänsterextremister där ute nu att, ja. Nej, men det är ju möjligt att göra det eftersom att media, de går på det, liksom, och kör ett sånt här drev kring det.
Och en annan aspekt i det här med att han har lagt en liten tid på oss. Vi vet ju inte vad han har lagt för annan tid på andra liksom politiska grupper. Vi vet ju att han verkade skära ner sitt intresse för motståndsrörelsen i alla fall för flera år sedan.
2018 hade han ju skrivit på Facebook att han röstade på AFS till exempel, och då ställde ju motståndsrörelsen upp i val. Vilket ju tyder på att bland organisationer så stod inte vi högst i hans gunst, eller man ska säga. Eller om, det, ja, det kan ju finnas olika anledningar, men han röstar på AFS i alla fall och inte på
motståndare. Och 2014 verkar ju varit Sverigedemokraterna ju. Där har ju nämnts något om att han har syns med någon SD-t-shirt vid något sånt sammanhang. Så att han har helt klart varit nationell eller Sverigevän.
Mm. Jo, och samhällskritisk, och det han skrev om på Nordfront var väl liksom geopolitik, judisk makt, förintelse
och och det är ju mer än att vara Sverigevän, helt klart i alla fall.
Jo. Jag sa förresten att ett bevis då som Expo framförde att han skulle vara kopplad till oss, det var ju att han hade beställt klistermärken från webbshop. Men alltså alla, det vet ju Expo också förstås, att de som beställer klistermärken via en webbshop, det är ju oftast sympatisörer eller liknande. De som är med i organisationen får ju oftast ta på klistermärken på andra sätt. Och som sagt, det vet Expo om det ändå, men de utnyttjar väl tillfället förstås.
Alltså jag reagerade också på det där. Det är lite märkligt, för att jag ska inte säga att Expo är världens mest hederliga journalister på något vis, men faktum är att de brukar ändå ganska ofta vara mer sanningsenliga än rena slaskjournalistiken som Expressen och Aftonbladet bedriver, till exempel. De har inte lika mycket sensationsjournalistik Expo faktiskt, så att de brukar inte komma med så här konkreta, rakt av feta lögner på detta viset som detta ändå är. Men så är det ju, att det här är ju, det är helt omöjligt att Expo inte vet att det är som sagt sympatisörer som beställer klistermärken på det här viset. Så att jag vet inte riktigt hur det där kom till, eller om det var ett misstag bara, eller vad som hände.
Ja, jag vet, men för det tyder ju snarare på att han inte var medlem, åtminstone när han gjorde den beställningen. För om man är medlem, då är ju, alltså, nästan köper ju in klistermärken och sånt och ger till medlemmar och sätter upp.
Jo, men det där med att han inte är medlem, det är ingenting som vi så här logiskt behöver resonera kring. Det vet vi att han inte var. Han har inte varit organiserad via något näst eller varit en del av organisationen på det sättet. Liksom. Det är bara fakta.
Men även om han skulle varit det, så skulle vårt ansvar vara över för länge sedan. Vill jag faktiskt fastslå, för att jag tycker verkligen det är så. Men absolut, han har inte ens varit medlem.
Precis. En annan aspekt är också så här, hur mycket, alltså, nu blir det väldigt teoretiskt här, men om det vore en som var medlem idag som helt plötsligt flippade ut och gjorde någonting, visst, alltså en organisation har väl kanske ett visst ansvar och så, men det går ju heller inte att ha full kontroll och veta allt om alla människor, deras hälsa och sådär, och då blir det ju än mindre så om en person som man inte har kontakt på flera år.
Ursäkta, jag var borta lite snabbt, jag fick lite problem här, men en annan sak som är viktig att poängtera är att samhället har väl även skuld i det här. Han var ju uppenbart med på Göteborgs demonstrationen, det har väl kommit fram, va?
Jag tror det.
Men jag känner inte igen den här människan överhuvudtaget, och jag vet ingen som känner igen honom eller har träffat honom eller något. Inte ens de som liksom är aktiva i Småland har ju sett den här människan någonting. Eller i Sydsverige, var det var nu han kommer ifrån. Jag vet inte var han kommer ifrån, men det är ingen
jag
som har sett honom.
Småland,
ja, det var det. Men om han hade fått demonstrera i Göteborg, om han hade fått uttrycka sina åsikter på ett normalt sätt som man då ska få göra i en åsiktsfrihet, då kanske han inte hade blivit så isolerad och ensam och bitter, om han nu var det. Det vet jag inte, men en sån situation, ett sånt samhälle kan ju föda sådana individer.
Alltså det är ju så, alltså människor som är systemkritiska i det här landet, nationella och sånt, lever ju alltid i en viss grad ett utanförskap, så är det ju. Och har man då psykiska problem
och äter psykofarmaka, så att man kanske blir, tappar massa konstiga spärrar och empati och sånt där.
Precis, det verkar ju som att han hade psykiska problem, alltså det är åtminstone den bilden som polisen har gett ut. Då man då lägger till det här utanförskapet som följer med och så, och precis som du säger, att samhället vill begränsa ens möjligheter att uttrycka sina åsikter. Ja, det är ju en dålig kombination förstås.
Ja, för det vart jag äcklad av faktiskt när man såg den här presskonferensen med polisen. För som ni sa, de var lite irriterade på att de försökte NMR, och de var ganska korrekta så. Men den här ansvarige för, hette han Peter, han som var ansvarig för hela evenemanget på Almedalen. Han sa ju det att ja, det här är det största demokratiska evenemanget i hela världen. Alla är ju välkomna hit. Och vilket skitsnack. De beslutade om att vi inte fick ha något tält där. Vi fick inte vara där som en aktör. Och då kan ju skippa det där skitsnacket med allas lika värde och alla får vara här. Det är inte så. Så att, och deras trångsynthet föder sånt här beteende i längden. Så det ansvaret ska man inte ta ifrån de här människorna som gör så. Jag säger inte att det beror på det just i det här fallet. Men jag tror att många sådana här fall med människor som agerar är för att de är trängda i ett hörn.
Sen också att om man har sådana här åsikter och det kanske blir känt vem man är, då kan han ju bli uthängd. Arbetsgivare kan få reda på det och sånt där. Det kan vara svårt att få jobb ibland. Allt sånt kan hjälpa till att han blir ännu mer, om man nu hade psykiska problem och kanske var deprimerad och sånt, att det blir värre av det.
Jo, nej, men precis. Och man kan ju fundera också liksom, om han nu hade psykiska problem. Alltså nu spekulerar jag ju bara, men att det var någon typ av bitterhet gentemot samhället för att han inte fick hjälp.
Man ska inte glömma heller på, ursäkta om jag avbryter ditt resonemang här. Det är så vi gör. Men alltså, Göteborgs demonstrationen, där tillät polisen Expos fotografer och andra fotografer som mer eller mindre går till sängs med AFA, stå och fotografera varenda människa och liksom ta porträttbilder med teleobjektiv. De hade även tagit bilder på honom där. Och sen hänger AFA ut honom med namn, bild, adress, allting. Han blir inte mer... Så jag menar, AFA har ju format den här individen också.
Var han uthängd innan nu? Det här som hände igår?
Ja. Han är uthängd som en hemsk nazist som var på Göteborgs demonstrationen bland annat. Så. De samlar på sig. Och det där är ju så att de har ju mycket mer ansvar till att forma det här än vad motståndsrörelsen har. Tvärtom.
Oh ja.
För vi har inte gjort något för att få han att må dåligt och vi har inte gjort något för att uppmuntra hans agerande. Men de som håller på och hänger ut han och eventuellt trakasserar han och så, de har ju försämrat hans mående.
Jag vill till och med påstå att hade vi fått ha ett lagligt tält där och varit en aktör på den här Almedalsveckan, då hade han kanske stått och pratat med oss där istället och då hade man kanske kunnat uppmuntra honom.
Ja, vem vet.
Ja, men det är ju så. Det hade aldrig kunnat vara så.
Jo, det där tänkte jag också på när... För många höll ju på att tjata nu. Och kolla vad efterblivna Region Gotland var som lät NMR ha tält här förut. Så hur kunde de göra det när sånt här nu händer? Liksom?
Ja, det är tvärtom.
Men det är ju tvärtom.
Ja.
Som du sa.
Det hände ingenting när vi var där.
Hade vi varit där och han hade kretsat runt oss, då hade han ju förmodligen mått bra och inte... liksom, reagerat på det här viset.
Och jag kan säga att jag har framfört detta till polisen nu. Att, för de pratade om att hur ska vi säkra upp Almedalen nästa år och så där, kommer det bli några förändringar? Då sa ju han, ansvarig för Almedalen, att det kanske kommer bli några förändringar. Så jag föreslår den förändringen, att vi får vara där som en aktör. Då är det mindre risk att det händer.
Jag skulle säga, en intressant sak var ju också, inte presskonferensen idag så mycket, men igår, då var ju journalisterna så här att de var väldigt kritiska mot polisen. Hur kunde ni låta det här ske och så? Och sen ville de att polisen skulle garantera att inget mer sånt här skulle hända under Almedalen. Ja. Och polisen bara, alltså vi har jättestor närvaro, vi jobbar, alltså vi gör allt vi kan, du vet. Men vi kan inte övervaka alla människor hela tiden. Men journalisterna var ju som så här, kan ni garantera att det inte händer igen? Och alltså, deras syfte är ju i princip att alla som... De vill att polisen ska känna till alla som har något avvikande åsikt och sen punktmarkera dem.
Men det var lite otydligt också om det bara var typ de med nationella åsikter eller om det var alla som var psykiskt sjuka. För att jag tror polisen idag svarade lite grann på det där. I och med att det här handlade om en med psykiska problem. Och då tyckte jag nästan lät som att det var det han svarade på. Att vi kan inte ta koll på alla som har det. Det är ju något otroligt utbrett i dagens samhälle och nu nämndes det ju att han hade varit narkotikapåverkad, men det, många tar ju legala mediciner och de kan ju göra att man får psykoser och allt möjligt. En kombination kanske med illegala droger kan ju lätt få det. Och nu har det ju blivit istället när folk mår allt sämre och samhället satsar inte tillräckligt mycket pengar på riktig hjälp, då ger de dem droger istället.
Ja.
Och vem vet hur mycket droger den här personen kanske gick på, alltså legala droger. Det är också bara spekulationer då från min sida, men det är inte omöjligt.
Mm. Ja, men visst. Nej, det är väldigt intressant vilken verklighet journalister lever i. Alltså de lever som i en helt annan verklighet där de, jag tror att de liksom på något sätt förväntas att Almedalen ska vara någon typ av paradis för eliten, där de alltid ska kunna känna sig trygga och ingenting ska kunna hända och polisen ska bara liksom se till att det sker. Men det är ju det är ju politikerna som skapar det samhälle som vi lever i, som gör att människor mår dåligt och kanske till och med begår sådana här dåd. Men det är ingen diskussion om det överhuvudtaget. Absolut inte. Utan det är bara liksom hets mot nationella och polisen, att de ska liksom förfölja och punktmarkera folk.
Och så söva övriga med mediciner och underhållning. Och...
Ja, exakt. Mm.
Bröd.
Ja. Det här med överhuvudtaget, om man skulle koppla psykofarmaka med så här dåd överhuvudtaget, så är det väldigt kopplat. Mer kopplat än vapen.
Oh ja. Jo, alltså i princip, alltså nästan alla våldsbrott har ju någon form av drog om man räknar in alkohol i det också. Folk är väldigt fredliga utan droger. Min gissning är ju att över 90% av alla våldsdåd handlar om, eller min gissning, jag tror det är så.
Ja, och sen så är det också så, en sak man ska komma ihåg, för de pratar just, det tyckte jag också var löjligt när journalisterna sa att hur kan vi garantera att det här inte händer igen? Och så, det går inte att garantera. Vem som helst kan ta med sig en kniv och bara hugga någon i halsen på en allmän plats.
Dessutom, det är ju lite så här typ journalister, politiker, narcissism, för det de frågar egentligen är ju, kan ni se till att det här inte händer igen här där vi är? För de kan ju inte med frågan mena att det här aldrig ska hända någon gång i hela Sverige, för vi vet ju att det sker grovt våld runt om i landet hela tiden, liksom, året om.
Precis, och de kräver att eftersom att det är så viktiga människor där, så måste polisen på något sätt lova dem att det inte kommer att hända igen. Ja, det är helt absurt, det är det.
Det är det verkligen. Men, och det är precis som du sa, Sackling, det är just där, här i vårt Almedalen, där vi kan göra lite som vi vill. Och, ja.
Det är ju då kanske lite off topic, men som, alltså jag menar, jag tror dock att vi har förändrat hela bilden för dem i grunden, men när vi har varit där. Alltså vi har ju tagit ifrån dem det här paradiset där de inte ska bli frågasatta av någon genom vårt deltagande där. Vi har fått dem att inte kunna känna att Almedalen är ett ställe där de kan åka och festa och ligga runt med varandra, vad de nu håller på med. Liksom,
utan, de är prostituerade.
Ja,
utan varandra.
Utan vi har ju för alltid liksom slagit en liten spillra i deras perfekta fasad. Och det vet man ju att många var oroliga för nu inför Almedalen också. Ska motståndsrörelsen dit eller inte? Och sådär. Så att jag tror aldrig det där skulle bli detsamma igen. Kanske ännu mindre nu då, och det är ju av tråkigare anledningar. Men redan före detta.
Absolut. Vad tror ni kommer hända? Tror ni media kommer att fortsätta med det här narrativet? Alltså är det ens möjligt nu när polisen verkligen har gått ut och dementera att det här är liksom ett NMR-dåd som nu media vill få det till?
Jag tror tyvärr det kommer att leva vidare i någon Wikipedia-artikel. Och sen kommer det bli med som alla andra saker som lever vidare i en Wikipedia-artikel som man aldrig får lov att ändra om, hur mycket fakta man än kastar i ansiktet på Wikipedia-moderatorerna, så kommer de vägra ändra om den här faktan att den här människan tillhörde motståndsrörelsen. Och därmed så kommer det citeras i tidningar i 150 år framåt med deras lilla lista över saker som har hänt enligt Wikipedia som har med motståndsrörelsen att göra. Det kommer att översättas till andra länder och så kommer de använda det som, ja, och så vidare. Det är ju egentligen så det, alltså jättemånga, mycket repression har vi ju mött på grund av just det här runt förfarandet. Tänker till exempel BitChute här, som inte är så länge sedan vi blev avstängda från, för att vi var terrorister. Men att vi var terrorister handlar ju bara om att vi hade blivit förbjudna i Finland på grund av den här konstiga lagen i Finland. Men så har det hamnat i Wikipedia och så har det översätts till ett annat språk och blivit något annat, och så är vi terrorister helt plötsligt. Så tyvärr tror jag att sånt här i dagens samhälle får leva väldigt, väldigt länge, om inte för evigt.
Jag tror du har helt rätt. Att det är alltid så där.
Det är till exempel de här så kallade bomberna i Göteborg används ju fortfarande mellanåt för att smutskasta motståndsrörelsen. Även om det i det fallet var det tydligt att personer hade lämnat och distanserat sig från organisationen just för att det inte var tillåtet att göra sådana saker. Alltså det framgick ju i förundersökningen och så.
Åklagaren uttalar sig tydligt i just det fallet, att det här fallet har ingenting med nordiska motståndsrörelsen att göra.
Ja, precis. Men det används ju fortfarande. Det finns, det är också i Wikipedia-artikeln och media använder det titt som tätt. Så att det spelar egentligen ingen roll. Alltså, vill media att det ska vara det här narrativet, då är det narrativet som gäller.
Fast det kommer nog späs ut liksom, och visst, media kommer nämna den så kallade NMR-kopplingen, men man kommer ju inte kunna så här fördjupa sig något mer och skriva så jäkla mycket mer om den här personens politiska liv och sådär, för det finns ju inget där riktigt. Så man har ju det man redan har kommit fram till, och sen kommer det nämnas, men framåt så kommer man väl förmodligen mer få skriva om vad han eventuellt hade för psykiska problem och sådär, och vad som ledde upp till dådet. Liksom, vad den verkliga orsaken är, inte vad han hade för politiska kopplingar för ett gäng år sedan.
Så kan det kanske bli just gällande det här fallet när de diskuterar det framåt och vidare. Men jag tror ändå som sagt att det kommer liksom finnas med på ett så här CV över vad motståndsrörelsen har gjort enligt etablissemanget.
Jo, men det har man ju sett så här rödingar på Twitter-lipa om att svenska nazister har mördat 50 pers nu, bla bla bla. Och man vet ju den listan ser ut, det är så här typ noll politiska mord.
Ja, det blir det 51 nu med detta då.
Ja. Jag tror det var typ 47 något innan, jag vet inte.
Okej, så det blev var 47 innan och så blev det 50 med det.
Ja, jag vet inte exakt. Men det är väl runt där kring.
Ja. Ja, det är riktigt fult i alla fall. Och jag tror inte det är sista gången vi kommer att se något sånt här heller. Som sagt, och det här har att göra med att Expo har ett åsiktsregister. Hade det inte varit för Expos åsiktsregister, då hade ju media hade inte haft någon aning om den här personen.
Åsiktsregistret finns ju just för att kunna skapa de här kopplingarna. Hade man haft ett annat åsiktsregister på vänstermänniskor eller så, då hade man ju kunnat koppla dem till massa saker.
Jo, men det finns inget sånt, utan det finns Expos...
Klart det finns lite register på vänstermänniskor också.
Jo, men inte på samma sätt som Expos.
Alltså nej, inte lika så här statligt understödda och sponsrade som Expos.
Nej, Expo, de kan ju ha information om Kalle Svensson i Perstorp som gick på en demonstration med nationalsocialistisk front 1996. Och sen om han då till exempel väljer att engagera sig i SD eller begå något brott eller sånt, då är det direkt puff, en nazist. Så att det är ju tack vare det. Och Expo, det är ju inte tillåtet att ha åsiktsregister i Sverige, men Expo kommer ju runt det genom att de menar att det är i journalistiskt syfte. Men här är ju tydligt att syftet är att sitta på såna här uppgifter, sitta och spara på dem, så att flera år senare, om någonting händer, då det kan användas för att smutskasta den nationella rörelsen. Då finns Expo där med de här uppgifterna och hjälper med att göra det. Det är ju det enda det handlar om egentligen. Så är det. Ja, jag vet inte. Har vi något mer att säga?
Har vi spekulerat någonting i motivet eller?
Ja, lite grann. Men det kanske vi kan göra. Alltså...
Men det blir ju just bara att spekulera.
Ja, det är ju spekulationer. Hon var ju med på massa seminarium och så på Almedalen. De pratade om psykisk ohälsa för barn och att förskolan måste ta sitt ansvar och lite sånt där. Det kan ju vara så att han var väldigt besviken på psykvården i Sverige. Jo. Och på något vis fick henne som ansvarig för psykvården i Sverige.
Så kan det vara. Det kan ju också,
var vi förresten första media som slog fast att vi trodde att det var den kopplingen?
Nej, alltså men det var Svenska Dagbladet som gick ut med hennes identitet.
Jo, men vi kanske var först att betona att, ja men hallå, ser inte det här mer ut som ett misstänkt huvudmotiv till att det här hände?
Jo, alltså
för vi 22-tiden där så... Ja.
Jo, polisen sa ju ena sidan att han uppenbarligen var psyksjuk, och sen framkom det uppgifter att hon var liksom någon typ av chef inom psykiatrin.
Jo, och vi la ihop så här 1+1 och sa, ja men det kanske var för att han mådde psykiskt dåligt och var frustrerad över vården på något sätt.
Det var ju först idag som det började.
Drog slutsatsen nazism.
Jo, det var ju först idag som de började hamra in det budskapet. Igår var det ju mer Expressens och Aftonbladets spekulationer om...
Ja.
Det jag såg, de har ju till och med ändrat sina rubriker i Expressen.
Mm.
Jag har försökt leta om det kan finnas något, alltså nu menar inte jag att på något vis rättfärdiga det som hände alls, men jag har försökt hitta någonting som var dåligt med henne, men jag har inte ens hittat det. Jag tyckte hon var ganska balanserad och så.
Såg någon på Twitter så att, jag vet inte vad hon företräder och sådär, men det var någon grupp liksom som hade uttalat sig mot vår medverkan på Almedalen förut som hon var associerad med, men det är extremt långsökt och liksom tunt.
Men alltså, hon kan ju ha blivit attackerad för att hon var en av de högre ansvariga inom psykiatrin i Sverige.
Ja.
Inte för att hon nödvändigtvis var dålig, alltså sämre än andra. För att jag tittade lite på något tal och jag har försökt läsa lite av sånt hon har skrivit på nätet. Jag tycker inte det har varit något jättekonstigt där. Men det kan ju ha varit för att hon var en företrädare, bara en galjonsfigur.
Men vissa kan man ju tycka så här, för vissa, de kanske företräder ett retande system, och därför är de lite retande, för de är företrädare för ett retande system. Men vissa är ju riktigt hetsiga företrädare för systemet, alltså som sticker ut hakan. Jag vet inte om man ska ta något exempel, men hon, den där antivaccingalning, eller Annie Lööf, eller någon sån där liksom. De är ganska så här liksom retande.
Fast hade det Nord, polischefen.
Jag menar vaccingalningen.
Men hade det varit det, jag menar, då hade ju polisen kunnat säga att det var ett politiskt motiv. Polisen har ju varit väldigt tydlig med att det är inget politiskt motiv, utan det här, alltså det attacken är mot psykiatrin.
Fast politiskt och politiskt, det beror ju på vad man ser som politiskt. Alltså, det är helt klart inte politiskt på det sättet som nationella grupper har. Alltså,
jag skulle säga att det är inte ideologiskt. Han har inte attackerat en psykolog av nationalistiska skäl. Men det kanske är politiskt att han på något sätt är emot den svenska psykvården.
Att han inte får hjälp kanske. Det kan vara det. Det låter väl inte orimligt.
För det kan till och med vara så att
många andra.
Om det var så att hon hade uttalat sig på något kontroversiellt sätt, att det hade triggat, då hade ju nästan polisen kunnat säga kanske att det är politiskt. Men de har ju varit väldigt så här, att nej, men det, utan det här är liksom mot psykiatrin. Så för mig låter ju mer troligt att han är besviken på psykiatrin generellt. Jo. Och att hon på något, och plus då hans psykiska mående. Nu vet vi ju inte någonting om det egentligen, men enligt polisen så sa de att det var uppenbart att han inte mådde bra. Att hon då på något sätt blev någon slags symbol för psykiatrin och deras misslyckande att hjälpa honom. Det tycker jag låter som mest roligt. Men som sagt, det är ju bara spekulationer.
Ja, det är spekulationer. Det kan ju faktiskt också vara så att han var på något av de här seminarierna. Och att de där liksom argumenterade med varandra och hon nedgjorde honom och han var sur på det. Det vet man ju inte.
Fast har de inte sagt att han sökte sig till Gotland för att just söka upp?
Det vet man ju inte. Han kanske sökte sig dit för att bara allmänt vara... Jag ville dit till exempel. Jag kom aldrig dit.
Han hade varit där en vecka, sa han.
Ja. Så jag tror inte att han har rest dit med planen på att mörda den här. Men det vet man ju förstås inte.
Det har inte framkommit något om att det skulle vara så planerat så att det verkligen...
Och sen att han var narkotikapåverkad pekar väl också mer i riktning att det är lite så här spontant och ogenomtänkt.
Ja, Men med narkotika menar de då mediciner som har sån inverkan, eller menar de?
De brukar inte säga narkotika då. Antagligen något illegal, men vi vet ju inte.
Och det känns, jag har också fått så här intrycket av en del uppgifter som man har läst, att han liksom var lite fysiskt klen och blev lätt nedtacklad och sådär. Och det kan ju vara liksom att han var groggy av att vara drogad på något sätt.
Mm.
För det var någon äldre man där som fick omkull honom. Och
han var, fast han blev, vad jag fattar det som
så bara låg han kvar typ.
Fast vad jag fattar som så var det, alltså, jag såg på en intervju vad som hände där. Det var inte så att den här äldre mannen sprang efter honom och han i kapp och gjorde, utan han stod uppe på i den där backen. Och gärningsmannen kom springande upp och den här äldre farbrorn låtsades ungefär som ingenting. Och den här sprang förbi och då helt plötsligt bara så gjorde han ett jätteutfall och liksom tacklade till honom. Han flög in i väggen. Mm. Nere i marken, springande. Det kan vem som helst bli groggy av, om man slår i huvudet eller någonting. Så att...
Jo, men ändå. Att han blir,
men visst, han kanske inte var i supertoppform ändå. Men alltså, där, jag tror en vältränad person skulle kunna nästan tuppat av en sån sak. Så.
Mm. Han har ju erkänt
då,
också.
Får man en smäll när man inte är beredd, då tappar man ofta balansen.
Jo, men ja. Att han inte kommer upp sen. Liksom. Om han hade varit liksom kry och medvetet mördat någon och skulle springa därifrån, då skulle han väl komma upp så fort som möjligt.
Beror på hur han slog i väggen.
Ja, om han
slår i med huvudet, så... Ja.
Mm. Han har ju erkänt, men vilket ju polisen har gått ut med. Men de har inte uttalat sig om... Alltså mer specifikt om motivet, förutom att
han håller ju inte med om mord biten tydligen. Okay. Han förnekar mord, alltså att det var så det, han menar väl det att det kanske var
eller?
Ja, eller ja, någon form, att det inte var så planerat så att det verkligen skulle vara ett mord. Men han erkände att han hade gjort det som hände.
Han erkänner omständigheterna men förnekar rubriceringen.
Det är lite intressant.
Ja, det blir ju intressant att läsa mer om det här nu när det här på något sätt har försökt sammankopplas med oss. Då blir man ju ändå intresserad av att veta vad det är som verkligen har hänt faktiskt. Så är det ju.
Det skulle vara intressant att se medierna ha någon form av självrannsakning, att de så snabbt liksom springer på bollen här om att det hade med... Det lär ju aldrig komma.
Jag väntar på att Sverige ska införa förtalslagstiftning mot organisationer. Då skulle vi liksom
skulle kunna åta Sverige. Han hade varit bra.
Jo, alltså hade de pekat ut någon minoritet eller något sånt där, då hade vi sett på självrannsakning. Men inte när det gäller politiska dissidenter. Det kommer aldrig ske.
Nej. Men vad om det nu beror på det här med att eventuellt var att han inte har fått vård, vad är felen där, vad behöver förändras?
Ja, bra fråga. Alltså hela sjukvården i Sverige är ju bedrövligt skick för det första. Alltså människor, alltså för att få hjälp i Sverige överhuvudtaget måste ju i princip var det väldigt ihärdig och tjata och alltså vården
man ska bete sig väldigt osvenskt.
Ja, precis.
Kräva att komma först liksom, och oavsett hur allvarligt eller hur oallvarligt.
Ja.
Alltså, okay.
Ja, man har ju anhöriga som har liksom varit sjuka och så där och behövt få hjälp av vården och så. Det är ju ett heltidsjobb. Alltså de följer ju aldrig upp saker. Ingen är ansvarig för någonting. De gör det absolut minimala som de måste. Det finns ingen kommunikation mellan olika avdelningar och sådär. Och det antagligen är psykiatrin likadan. Alltså det är undermåligt helt enkelt.
Det är mycket som är undermåligt i samhället, alltså överlag. Det är ju allt möjligt. Näringslära, samhället i stort, hur att man faktiskt, människor blir ganska illa behandlade redan från, från förskolan ibland och formas i någon mall som är ganska destruktiv, och det är klart att det formar människors psyke negativt.
Mm.
Så det skulle behövas ändras från grunden, allting. Ja,
verkligen, alltså Sverige lever ju på något sätt på något så här rykte på gamla meriter om att vara ett tryggt och bra land med så här...
Från 70-talet.
Ja, men typ seriösa myndigheter, bra skola, bra vård och sådär.
Om en välfärd.
Ja, men välfärd.
Hur det fungerar, det har vi inte.
Nej, det är så långt ifrån verkligheten man ska komma, man kan komma. Alltså Sverige är ju ett icke-fungerande land. Det är ju alla de här verksamheterna som vården och skolan och allt sånt där, de går ju på sparlågor och liksom ibland är det verkar det som att det knappt man bara med nöd och näppe kan liksom hålla uppe skenet numera. Så att
jo, det är det har ju hänt otroligt mycket sedan 70-talet. Det är massinvandring med, jag vet inte, en otrolig andel med människor som har tillkommit, och det bidras väl inte riktigt på samma sätt per individ heller. Nej. Så att det gör ju att det inte finns pengar till.
Vi lär ju i det minsta ha 1 miljon människor till, men säkert 2 miljoner människor till som aldrig har dragit in en skattekrona till systemet utan bara gått på bidrag under hela sin existens i Sverige. Minst 1 miljon skulle jag säga som 70-talet.
Oh ja. Jag tror att om man räknar in dem med någon utländsk koppling, vilket alltså betyder om man typ även har en utländsk förälder, även om man är född här i landet och sånt. Då är det väl säkert 3 miljoner. Och räknar du in alla som är illegalt här, då är det mer. För vad var det, ett halvår sedan eller ett år sedan, då var det ju någon artikel i vanlig media om att vi var 11,4 miljoner i Sverige med illegala som var här. Mm. Vi är 10 miljoner om man räknar liksom de som hör till befolkningen. Men det lär ju fortfarande bara vara 6-7 miljoner etniska svenskar. Jag vilket tror vi var innan det, massinvandringen.
Så att, ja, jag tror också det kan stämma att vi har ungefär 3 miljoner rasfrämlingar i Sverige, faktiskt. Mm. Men just det tänkte jag, som just aldrig har bidragit med någonting heller, som aldrig har haft ett jobb.
Det kan nog vara miljoner.
Det är ju säkert 1 miljon i varje fall.
Alltså. Ja.
Jo.
Det är en ganska så stor sak på en budget, kan man ju lugnt säga, att ta hand om 1 miljon människor som inte bidrar med någonting.
Vuxna människor, så. Precis.
Jo, då förstår man ju vilken välfärd man skulle kunna haft om man inte hade betalt sådana där lyxökare.
Mm.
Jo.
Jag drar jag det här liksom bara ur skjortärmen, men jag för mig att typ inkomstskatten på 70-talet 20% eller något sånt, har jag för mig. Och då levde ju alltså i ett samhälle som ändå hade en fungerande välfärd, skola, vård och sånt. Folk kunde spara ihop för att köpa ett hus, en bil och sådär. På den tiden var det ju inte lika vanligt som idag att man tog lån, utan samhället uppmanade människor att spara, och det gick att spara ihop och köpa saker och sådär. Och ändå var det liksom lägre inkomstskatt och så. Och det är ju väldigt märkligt.
Ser vi till vårdkvalitet och så här för övrigt och jämfört med 70-talet, så är ju en extremt viktig faktor också att vården har privatiserats sedan 70-talet. Då var den helt i statlig regi och jobbade för folket och landet på ett helt annat vis än dagens vård som är helt och hållet vinstbaserad.
Jo, ja, men precis. Jo, det är väldigt märkligt hur man har förstört ett hyfsat välfungerande samhälle ändå. Eller väldigt välfungerande var det ju en gång i tiden.
Men de rika har blivit rikare, ska du säga.
Ja, det har de verkligen. Det har de verkligen. Och det är väl det som är målet kanske i slutändan. Ett av målen i alla fall.
Men slutsatsen är då att det är systemets fel, det som hände.
Givetvis är det där. Alltså det tycker jag inte, alltså den som säger att det inte är systemets fel när något sånt här sker, den är ju, alltså den är nästan utesluten från debatten, tycker jag.
Mm. Men det är uppenbart, han är ju kopplad till Sverige, den här personen.
Ja.
Systemmedia försöker ju lägga skulden på oss.
Och det är så konstigt, att de kan sitta där och säga då att ja, det här är som världens största demokratiska tillställning och sånt där, men sen är ju inte vi välkomna och så, och det är klart att det skevar ju till det hela. Och i det här specifika fallet vet jag ju inte jag var den här människan var arg på dem, men absolut så har det format många dåliga individer. Jag tror många av de här dåden som sker i USA också beror mycket på sånt här. Att folk... Ja,
det reagerar jag också på. Det är ju så här konstiga vansinnesdåd som händer typ hela tiden. Nu ja. Det var skjutning på nationaldagen i USA. Det var bögskjutningen i Oslo. Sen var det någon som var här i Danmark.
Köpenhamn.
Sen kommer sen Sverige då.
Jag tror det är drogerna. Alltså de legala drogerna till stor del.
Men
det är en sån otrolig mängd som tar sånt idag. Jag tror i USA så tar hälften av vuxna befolkningen tar någon form av psykdrog.
Men det är intressant.
I Sverige så är det, jag vet inte, 20% eller någonting.
Ja, det är intressant med tanke på att det är såna här mycket dåd, att det är aldrig i media så lyfter aldrig fram så här, vad har samhället för ansvar?
Nej.
Alltså typ, om nu en människa är psyksjuk och gör någonting, vilka kopplingar fanns till psykvården? Varför inte det är intressant? Jag menar, om det nu är en person som är psykiskt sjuk och på något sätt i händerna på psykiatrin, så borde ju de ha något typ av ansvar. Om den personen.
Hon den här Wieselgren, hon som blev ihjälhuggen nu då, hon pratade ju faktiskt en del om det. Med självmord och antagligen också att det sker våldsdåd och sånt, och pratar de säkert också om. Så att det, alltså visst finns ju de som pratar om det inom vården och inom psykiatrin och sånt där, men media de försöker ju rikta det på det sättet de gjorde,
som delvis har skapat det här klimatet, ska ju tilläggas.
Ja. Oh. Istället för en diskussion om hur folk mår, vad som gör att folk känner sig utanför, eller vad som händer när så många går på legala droger.
Ja, var det rätt av AFA att lägga ut hans namn och bild, fast han var en total som inte hade något, alltså han hade ingen position, ingenting, han var inte medlem, ingenting.
Ändå skulle, och det hade ingen betydelse för det som hände heller.
Nej,
får vi se någon diskussion i media om det?
Ja, nej, precis. Namn och bild och adress och så vidare. Är de lyckade nu som har gjort det där?
Det är väl klart att de har ju firat det här som en vinst igår, så det är klart de är nöjda. Mm. De vill väl att alla deras fiender ska må psykiskt dåligt och spåra ur på olika sätt.
Men alltså det är ju egentligen hela problem- och lösningsbilden för den parlamentariska liberala demokratin. Vilken fråga man än ser, så är det ju att de har ett helt perfekt system. Vad som än som är fel, så är det aldrig någonsin deras fel, utan det ska alltid hittas en syndabock på det då. Ofta våldsbejakande extremister, men kan man inte hitta det så får man hitta något annat. Men alltså det är aldrig deras fel.
Nej.
Men sen är det väl också individens fel ibland. Man kan inte bara skylla på så här psykvård, mediciner eller yttre faktorer. En sak som kanske skyddade mot sånt här förr i tiden var att en del människor som var psykiskt sjuka hölls inlåsta mycket mer än vad som är fallet idag.
Och så kan man inte helt ta bort individens ansvar. Det kan man ju aldrig göra, men ändå så kan man ju se att om det är så här många individer som agerar så här istället för så här många individer, då är det ju ändå någonting i samhället som har förändrats eller som är fel.
Jo, det där är en ganska intressant poäng, va? För att det var ju någon sån här stor reform inom psykiatrin. Jag vet inte exakt när det var på 80-talet eller någonting, där man tidigare i stort sett hade den... Alltså stora institutioner där de mest allvarligt psykiskt sjuka fick bo liksom. Och sen avskaffar man det med motiveringen att det på något sätt var inhumant och så. Och så skulle de istället bo ute i samhället och klara sig själva på olika sätt. Men det handlar ju om pengar förstås. Det är ju det var. Alltså välfärdsstaten var på väg att nedmonteras och det fanns liksom inga resurser för att upprätthålla det. Så det är ju bara en pengafråga egentligen. Helt enkelt. Alltså, man kan ju ha sådana här stora institutioner för psykiskt sjuka utan att det är inhumant. Det sägs ju självt. Men det kostar ju pengar.
Mm. Men det var ju, alltså, visst, alltså, det kan delvis bero på att man hade dels var det inte lika många som var impulsiva i samhället på den tiden. Och de som hade psykiska problem, de värsta där, hölls inlåsta. Men vi hade ju ett väldigt annat samhälle. Det var ju otroligt låg brottsnivå. Man kunde ha... Så, i stora delar av Sverige så låste man ju aldrig dörrar och sånt. Eller bilnycklar kunde sitta i. Politiker cyklade till jobbet i Stockholm och massor och sånt. Ja. Det finns ju inte på kartan idag att vi har ett sånt samhälle. Och det, ja, det beror nog lite på att de här har släppts ut från psykhem och sånt, men det är ju inte bara det, utan Nej, vi har fått en förordning och förråd samhälle, helt klart.
Ja, det är ju helt, när man tänker på det liksom, när jag växte upp, när jag var liten, vi låste aldrig dörren när vi var hemma på natten eller så, eller bilen. Och ingen gjorde det. Men det känns ju helt främmande idag. Alltså det, inte någonstans skulle man göra så idag.
Ja, det finns delar av Sverige fortfarande som är så, men det är långt ut på landet.
Ja, det är ju bara där. Ja. Men då är det ju liksom, inte ens det är ju heller riskfritt idag. Du har ju såna här ligor som kör runt i byar och gör inbrott och sådär. Det är ett helt, och det har gått väldigt fort det där.
Men det är ju det där som på något sätt är vårt naturliga sätt att leva på och det vi trivs i, och när man tar bort det från oss, då börjar folk må dåligt.
Ja, absolut. Ja, ska vi ta avrunda här? Eller har vi något mer att säga?
Jag skulle väl bara vilja tillägga att jag är verkligen glad att det inte var Annie Lööf som råkade ut för detta. Otroligt lycklig är jag för det.
Ja, det var ju
skönt.
Bra.
Utsatsen kan väl vara att man inte ska lyssna på ful media.
Precis. Vi har inte tackat några donatörer den här sändningen. Vi förbereder helt enkelt inte för det. Men vill ni stödja vår verksamhet så får ni gärna göra det, så kommer vi att tacka er vid nästa ordinarie sändning, om inte annat. Och det kan man göra via Swish, nummer 070-074-9652. Så då stöder man alltså Nordfront och Nordisk Radios verksamhet.
När är nästa ordinarie sändning då?
Någon gång i slutet av juli, eller vad sa vi?
Fyra veckor.
Fyra veckor. Två, tre.
Vad körde vi till? Fram till midsommar eller vad?
Det blir väl den 24, va? Blir det?
Jo, men det stämmer nog. Vi har haft två veckor ledigt, men vi har ändå levererat någon form av avsnitt på söndag.
Vi körde inte efter midsommar, va? Nej.
Nej.
Okej, så den 19 var senaste avsnittet?
Ja, det måste vara det. Precis.
En, två, tre.
Men det kan hända att
17 är fyra veckor.
Ja, okej. Redan. Då är det nästa helg till och med.
Är mitt i sommaren. Ja, mitt i juli.
Kan hända att vi gör någon mer extra sändning här. Vad det lider, beroende på vad som händer. Och så. Det har ju hänt rätt mycket av de saker vi brukar prata om. NATO och liksom.
Men det snackade du en del om i Mimersbrunn.
Ja, precis. Men det har hänt rätt mycket efter det också. Så vi får se om vi kanske.
Daniel Riasat, vår gamla fiende, viftade med en PKK-flagga på Almedalen.
Ja, jag såg det. Det var ju rätt kul. Morgan Johansson blev väldigt arg.
Kan man ju hoppas att det står i något avtal nu att de ska utvisas varenda en som står med en PKK-flagga.
Det var det fantastiskt.
Till Turkiet, ja.
Mm. Ja.
Vem vet vad de gör för att få vara med i NATO? Ja.
Nej.
Precis.
Det är bra att Morgan Johansson är väldigt impopulär i alla fall.
Jo, det är det verkligen. Och det är bra att Boris Johnson avgår också nu. Det är också något som vore kul att prata om.
Ja, just det här att sådana där ledare kan bete sig hur som helst. Sen försvinner de ändå, kommer någon ny Pelle Jöns, och så tar de inga ansvar för sina tidigare handlingar.
Nej, precis. Ja, men då tackar vi för oss. Tack för ikväll, och så säger vi på återseende helt enkelt.
Tack så mycket.
Tack och adjö.
God kväll.
God kväll.
God kväll. We'll be right back.
Yeah.